Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Good to go.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till första avsnittet av säsong 3 av CL-podden. Jag heter Christian Dahlström och med mig här i studion på Roslagsgatan 19 i Stockholm har jag i denna arla morgonstund, klockan passerar precis 07.48, demonungdomstränaren från Norrort, finansmannen Jesper Strandberg, välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jo, men det är fint. Lite seg startad kanske, men annars bra.
Mm. Du, vi har inte hört jättemycket under sommaren. Vad har du haft för dig sen senast vi sågs?
Nej, men jag hade lite semester ändå. Hade en vecka vid Medelhavet och sen en vecka i södra Sverige. Så det var en bra mix.
Ja, du berättade här innan vi drog igång att du ska åka till USA snart med din tjej också.
Ja, precis. Det blir eftersom det var så kort semester i somras så tar jag lite nu på hösten också.
Mm. Ja, vi ska inte ens komma in på ditt klimatkonto en gång till här. Jag skojade med dig innan och sa att dina kollegor kallar dig Greta. Själv har jag blivit kontaktad av Dagens Medicin angående en tjänst som reporter, vilket till slut inte blev av, men det är ett av skälen till att podden har dröjt lite ifall ni har undrat. Ett annat skäl är att vi inte har spons än så länge, ska jag säga, vilket gör att podden kommer att komma ut lite mer sällan tills vidare eftersom jag måste prioritera betalgig helt enkelt. Annars så har ju jag haft semester jag med, även jag nere vid Medelhavet, Sardinien, i en liten bergsby som heter Baunei, där vi hyrde ett hus, jag och min tjej och vår unge. Och sista kvällen där, Jeppe, åkte vi på en sån här sightseeing-grej med ett sån här litet sightseeing-tåg på Golgo-platån, som är ett slags steppliknande vildmarksområde uppe i bergen där på östkusten av Sardinien. Och en pappa i en av de italienska familjerna som var med i det här sightseeing-gänget, han var så sjukt lik Bobo Vieri.
Okej.
Och eftersom vi var ute i spenaten så var det ju dålig mottagning sådär, så jag försökte liksom så här frenetiskt googla bilder på Bobo Vieri för att se om det var han, men nätet funkade inte så jag kunde inte varken vidimera eller avfärda idén om att det var Bobo som var med där. Den här sightseeing-dagen liksom avslutades i alla fall med en middag på en bra restaurang där ute på, mitt ute på platån, och min unge började leka med Bobo Vieris unge. Och jag började prata med Bobo och hans fru som var advokat. De på deras halvdåliga engelska och jag på min direkt dåliga italienska. Och det visade sig, Jesper, att det var tyvärr inte Bobo Vieri. Jag vet. Men han hade spelat fotboll på så här medelhög nivå och bland annat mött Kievo en gång, berättade han. Och dessutom, vilket var lite mer intressant tyckte jag, så hade han fortsatt att vara tränare vid sidan av sitt jobb som ganska hög chef på en bank där i Verona där de bor. Och han satt under middagen nervös med telefonen och väntade på ett telefonsamtal om ett jobb som någon slags assisterande tränare, tror jag, i en lokalklubb i Verona där han och hans familj bor då. Virtus Verona. Jag hade aldrig hört talas om dem, men de spelar tydligen i Serie C, så det är väl hyfsad nivå i alla fall. Och vi pratade fotboll i flera timmar sen, och jag blev lite full och sådär. Så att, slutet gott, allting gott, eller vad säger du?
Ja, det hade varit lite coolare om det vart Bobo Vieri.
Ja, jag vet. Och det är så patetiskt när jag är i Italien att jag går runt och liksom letar efter fotbollsspelare. Så det var inte en slump heller. Alltså han var verkligen lik, men jag såg ju fotbollsspelare och tränare lite grann överallt. Liksom. Så det var snarare min starka önskan om att se fotbollsspelare. Men Sardinien är ju också ett populärt resmål för just italienska fotbollsspelare. Till mitt försvar.
Okej. Okay.
I dagens avsnitt då ska vi i alla fall ge er lite snabbnotiser. Vi ska ranka bästa och sämsta transferfönstren i CL-lagen. Vi ska köra lite över under tips och så ska vi tippa årets CL-vinnare. Låter det bra, tycker du, Jesper?
Ja, men låter som en bra säsongsstart.
Eller hur? Då kör vi snabbnotiserna. Emre Can och Mario Mandzukic lämnades utanför Juventus CL-trupp av Maurizio Sarri, som redan tidigare hade flaggat för att truppen var för stor och att han skulle bli tvungen att offra delar av truppen. Can själv berättade i onsdags för tyska Bild att han blev chockad och arg av beslutet och att han tidigare blivit lovad att vara med. Även Giorgio Chiellini lämnades utanför med tanke på hans skada som väntas hålla italienaren borta i 6 månader. I övrigt var det inga överraskningar i lagens Champions League-trupper när de registrerades häromdagen. Barcelonas 16-åring Ansu Fati, som blev den yngsta målskytten i Barsas historia häromdagen, lämnades utanför Barsas trupp. Det gjorde även Liverpools 17-årige talang Kiana Höver. Ansu Fati kan dock spela Champions League ändå eftersom han är på Barsas B-lista där man får registrera obegränsat antal spelare som är födda 98 eller senare så länge de har varit i klubben i 2 år utan avbrott sedan sin 15-årsdag. För att få med andra unga spelare som inte varit i klubben så länge ersattes Fati alltså med andra spelare och fick gå på B-listan. Höver däremot kom till Liverpool förra året i augusti och kan inte registreras på B-listan. Serie A fortsätter tyvärr sin genanta tradition av rasism på arenorna. Romelu Lukaku utsattes för rasistiska påhopp i form av apljud från Cagliaris kurva i hans blott andra match för Inter. Lukaku gick ut på sociala medier efter matchen och uppmanade beslutsfattare att ta problemet på allvar. Cagliari tog avstånd från rasism men vidtog inga andra åtgärder. Mest genant av allt var dock Inters kurva Nords meddelande till Lukaku som sågades även av många Inter-supportrar i sociala medier. Kurva Nord skrev bland annat att det inte alls rörde sig om rasism utan att det var en del av italiensk kultur att försöka rubba motståndsspelarnas koncentration med alla till buds stående medel. Okej, Jesper, om vi börjar med Serie A så noterade man ju rekordpublik i första omgången av ligan. Högst publiksnitt i inledande omgången sedan man utökade ligan till 20 lag 2004. Där rekordet sattes mycket tack vare att Inter hade hemmamatch och nästan 70 000 på San Siro. Ligan har också värvat in mycket bra spelare, inte minst Lukaku och De Ligt, men ändå så blir det som är, liksom får i säkrast mest uppmärksamhet, i alla fall i utländska medier, givetvis den här rasismen som är på väg att bli nästan synonymt med italiensk fotboll, tyvärr, för alla oss som älskar Italien. Vad tänker du om det här?
Det är ju jättetråkigt och totalt förkastligt, men... Och jäkligt synd för Serie A, som du är lite inne på, så känns det som det har varit ganska, eller liksom hetare än någonsin med Italien. Både det man läser här i Sverige och det man läser i internationell press, att det skrivs mer om Italien, det pratas mer om Italien. Man värvar bättre och större spelare till Italien. Juventus är erkänt ett av de bästa lagen i världen. Man har så mycket som är positivt med Serie A och Italien just nu. Och så kommer sånt här som tar över allt. och dra ner ryktet. Det är jättetråkigt för oss som gillar italiensk fotboll. Mm.
Ja, och som liksom romantiserar forna liksom stora tider i italiensk fotboll och liksom lider lite grann med att italiensk fotboll rent generellt, även om man liksom, ja, men Juventus går bra så där, så är det ju inte alls samma nivå. Och inte bara för att jag håller på Milan, utan rent generellt så känner man att italiensk fotboll har, de har ju allt egentligen, men de är liksom en men på sätt och vis ett dysfunktionellt liksom samhälle, utan att låta allt för mycket som Marcus Birro här, så känns det som att de sätter käppar i hjulet för sig själva när de egentligen liksom fotbollstekniskt och fotbolls liksom kultur och intresset och sådär liksom borde gå att, och i det här läget så är det ju främst liksom pengar och marknadsföring som de behöver bli bättre på, för allt kunnande finns ju där, men det blir ju omöjligt att komma ifatt liksom Premier League och andra ligor om det enda utländska medier, inte det enda, men hör om italiensk fotboll, det är liksom, ja, men såna här saker, då framstår ju Serie A liksom som en lite så här pajas liga på sätt och vis. Det är ganska tragiskt.
Ja, verkligen. Och det är inte bara det här med rasismen. Det har väl skrivits en hel del om kurvor som hyllar avlidna kurvamedlemmar som liksom erkänt har kriminella kopplingar och så vidare. Som är ytterligare en grej som skadar Italien på utanför dess gränser i alla fall.
Mm. Precis, som här liksom maffiakopplingarna. Det finns också, ja, men du vet, en stereotyp bild av hur italiensk fotboll spelas, att det är bara Catenaccio och att det är superdefensivt, sånt där som ju faktiskt inte stämmer längre. Så att de har ett liksom pedagogiskt PR-problem som blir bara svårare och svårare med det här. Du, förresten, jag var ju i Cagliari när vi var på Sardinien, bara över dagen sådär. Får jag berätta en superkort anekdot därifrån?
Är den... Den är minst 3+.
Ja, den är tyvärr 2+. Men jag kör ändå. När vi åkte dit över dagen bara, och sen det första vi såg nästan när vi stannade där och parkerade och skulle gå till en skitbra pastarestaurang som heter NIU, tror jag, som jag kan New. Ska jag verkligen rekommendera, vilken sjuk restaurang. Men i alla fall, då såg vi ett skyltfönster, nästan det första vi såg, så stod det skolstrejk för klimatet med stora bokstäver på en så här utskriven A4 som hängde ett skyltfönster på någon butik. På svenska alltså.
Okay.
Var inte det sjukt?
Ja, det är sinnes faktiskt.
Ja, och sen så efter vi hade käkat så gick vi hade liksom ingen plan där i Cagliari, utan vi bara gick, så gick vi ner till din hamnstad, så gick vi ner till hamn, och så låg det en sån jävla yacht där nere i hamnen, och den var liksom, och den låg precis bredvid en finlandsbåt, och den var liksom, alltså, den var ju såklart betydligt mindre, men ändå så man såg att så här, shit, det här är något sjukt liksom. Så då jag fotade den och sen så gick jag hem och googlade, och det krävdes ganska mycket googling innan jag kunde få reda på vad det var för båt, och då visade det sig att det var en helt nybyggd yacht som var världens tredje dyraste privat yacht genom tiderna, som någon så anonym Mellanöstern businessman hade köpt. Så det var, ska jag säga, tvära kast mellan Greta och någon som har köpt en båt för 8 miljarder kronor, tror jag den kostade. Som jämförelse då, Friends Arena i Solna kostar 2 miljarder. 2+?
Ja, max.
Ah, fy fan, du är hård, men det är bra, det är bra. Du, vi fortsätter fotbollsspåret här då. Emre Can fick alltså inte plats i Juventus CL-trupp. Det måste ju kännas oerhört surt för honom. Jag såg att det var många Liverpool-supportrar som hade väldigt, väldigt roligt åt det här på sociala medier. Men liksom Rabiot, Ramsey, Khedira och Matuidi till exempel fick plats för honom i truppen. Vad tänker du om det här?
Först så tänker man väl att det är ett jäkla bevis för hur stark och stor Juventus trupp är och vilken nivå den håller. Sen börjar man väl liksom, när man bara läser om det, så Khedira är väl någon man har räknat ut och tänkt att Emre Can skulle ha passerat. Men Sarri verkar gilla honom, och han har gjort bra nu under starten på den här säsongen. Mm. Så en riktig revival för Sami Khedira. Men...
Alltså Sami Khedira, han vägrar ju släppa taget om toppfotbollen på något sätt. Det känns som att fan, han är ju slut, har man ju tänkt liksom, jo, ganska många gånger.
I början av sommaren var det väl typ Mellanöstern och MLS det ryktades om för honom. Men sen är han fortfarande starter i ett av Europas kanske fem bästa lag. Så ja, den är väl lite märklig. Sen är det lite konstigt, för det har ju snackats väldigt mycket om att det fanns bud på till exempel Emre Can från stora klubbar.
Och Bayern München var
stora bud också, vilket hade gett Juventus en riktig avans i och med att man fick honom gratis.
Ja, vad håller Paratici på med egentligen?
Ja, men det kan man väl undra sig, att man inte fick honom såld när man ändå nu uppenbarligen inte tog med honom i den truppen man vill satsa mest på. Sen kommer han såklart få speltid i ligan, men det känns som man har tillräckligt stor trupp då för att kunna tjäna lite pengar på honom istället. Men det har ju varit Paraticis minuspost den här sommaren, att man inte lyckats sälja spelare. Higuain till exempel, som visserligen går in och gör det jättebra i början på säsongen.
Matchen spelade mot Napoli i Gazettan. Jag såg den matchen, han var fantastisk faktiskt.
Ja, nej, men just på utkontot i Juventus har det väl varit lite tveksamma insatser.
Ja, och särskilt eftersom de har ju liksom lite ekonomiska bekymmer. Alltså inte att de inte har en god ekonomi, det har de såklart. Men i FFP-termer så börjar det osa katt nu om Juventus efter att de tog in Cristiano Ronaldo, som har enorma löneposter. Och alla de här spelarna som de har tagit in, alltså deras löneposter rent generellt, även om de har varit grymma på att ta in free transfers, så det är inte, de är inte gratis trots att man kallar dem för free transfers. Och det har ju snackats mycket om kampen mellan Marotta och Paratici, de två liksom parhästarna från Juventus då under sommaren. Alltså man måste väl ändå konstatera att Marotta tar hem där på knock till slut, trots att Paratici lyckades få in De Ligt då, mycket tack vare Mino Raiola. Så det ser ju liksom, ja, nu, det ser inte bra ut ur FFP, men de får väl sälja under året då, antar jag.
Ja, jag antar att det måste bli så. Sen på knock vet jag inte. Det är klart att jag håller Marotta högre, och hans insats den här sommaren visar det, men så långt före tycker jag inte han är ändå.
Nej, kanske inte. Vi kommer in på det senare när vi listar bäst och sämst transferfönster. Men vad tänkte du förresten om det här Lukaku-grejen? Tror du att Juventus var intresserade på riktigt? Jag fattade inte riktigt vad de skulle med honom till.
Nej, men jag tror att man nog ändå var lite intresserade. Inte fullt intresserade kanske att man gick all in på honom, men lite intresserade var man nog, i och med att det uppenbarligen har varit så att man har varit ute efter en central forward. Men i och med att man inte blev av med Higuain, Dybala behöll man, så plats finns ju inte just nu i alla fall.
Nej, det kändes som att det här blev det bästa för alla inblandade parter till slut vad gäller Lukaku-dealen. Du, jag gick faktiskt in på UEFAs hemsida för att se vilka regler som gäller för trupperna. Man får ha 25 spelare, varav två måste vara målvakter. Så långt hade jag koll, tror jag i alla fall. Men sen så är det 8 spelare som måste vara locally trained, som det heter. Och det här definieras som antingen en spelare som varit i klubben under minst 3 år under åldern 15-21 år, eller som har spelat i samma lands ligor, alltså ligasystemet, under 3 år mellan 15 och 21. Av de här 8 spelarna måste 4 tillhöra den första kategorin, som alltså har spelat i ens eget lag. Så max 4 av de här 8 spelarna får kvala in bara på att ha spelat i landet. Har man inte 4 spelare som spelat i det egna laget, får man helt enkelt minska sin A-listetrupp. 17 spelare du är fria då, så att säga, och det räcker ju ganska långt i och för sig, men de här 8 andra platserna är nog någonting som man underskattar lite under sillfönstret, eftersom det gör spelare från samma liga mer värdefulla utöver att de då känner till ligan och är beprövade i ligans spelstil och kultur och sådär. Känner du till de här reglerna, Jesper? Jag ska bara lägga in en brasklapp, för jag såg i morse, att Liverpool hade 29 namn på sin lista, så jag är inte säker på att jag har fått det helt rätt här, men kände du till de här reglerna och håller du med om att det tycks vara lite underskattat ändå när man rapporterar om Silly?
Jo, men lite underskattat är det nog, det här med inhemska spelare, men det här var ju något jag har inte haft liksom stenkoll, men i och med att jag har, precis som du, har lirat fotbollmanager sen man var
<Just det>.
13 liksom, så har man ju ändå, man vet att det finns, men kanske inte exakta numren. Men det är klart att inhemska spelare är viktiga att ha.
Okej, du, nu har det blivit dags för det här. Det där var vår nya jingle för topplistor. Skälet till att vi har bytt vissa jinglar är för att Acast har ändrat sina avtal helt enkelt, men skit i det. Vi ska lista bästa och sämsta transferfönstren bland topplagen i CL. Och innan vi börjar vill jag säga att det inte varit helt lätt att göra den här listan i år. Det har inte funnits några liksom supertydliga vinnare och förlorare på transfermarknaden, tycker jag, summa summarum så att säga. Ni kommer säkert tycka att lagen vi har på bästa listan borde vara på sämsta listan och vice versa. Ni får givetvis gå in på Twitter och berätta vad ni tycker att jag har gjort fel här. Men med en stor dos ödmjukhet också kommer listorna här. Och det är jag som har gjort de här listorna, ska jag säga, så har vi kommit överens om att du får live recensera dem här i studion eftersom du hade mycket att göra på jobbet helt enkelt, eller hur, Jesper?
Ja, det låter bra.
Det blir lite kul för lyssnarna att höra när du sågar mig och sådär också, så att, det var bara, bara bra att det blev så. Vi börjar med förlorarlistan där vi har tre lag då, och jag börjar med tredje platsen där jag har Liverpool, och innan våra Liverpool-vänner i lyssnarskaran lackar ur fullständigt och tar det till Twitter, så vill jag säga att det såklart går att tolka det här fönstret på lite olika vis såklart. De vann ju CL med den här truppen förra året och man har ju lyckats behålla alla sina stjärnspelare, vilket ju är det allra viktigaste när man har så många stora namn som de redan har. Samtidigt så har man ju släppt väldigt mycket breddspelare, vilket många Liverpool-supportrar tycker har varit lite konstigt, har jag sett. City då har ju tvärtom förstärkt sin redan breda trupp med Rodri och Cancelo, även om man har tappat Kompany till Anderlecht var väl. Liverpool har en trupp som är lite känslig för skador på spelare som typ Van Dijk, Alisson och Firmino, som å andra sidan då i och för sig är svåra att hitta några backup-alternativ till. Det är ju en svår sits de sitter i, men jag tänker att kraven måste ju ändå vara höga på en klubb som Liverpool. Och jag tycker ändå att man kan säga att de hade kunnat göra det något bättre. Vad tycker du om Liverpools fönster, Jesper?
Nej, men jag håller med om att det är svårt att hitta spelare som man skulle slänga rätt in i och byta ut någon av deras starters liksom. Så att man inte har någon sån supervärvning förstår jag. Men samtidigt så känner väl ändå jag att Liverpools rykte och den status man just nu befinner sig på i fotbolls-Europa borde kunna locka till sig spelare som ändå skulle kunna tänka sig och kanske inte vara stjärnan i laget, men ändå tillhöra truppen och rotera när det behövs. Det är just bredden som jag tycker kanske saknas nu. Man har till exempel, man släppte väl Moreno på vänsterbacken. Sturridge fram, även fast han kanske inte bidrog jättemycket förra säsongen. Men, ja, men de känns lite tunna, även fast liksom startelvan är ju enorm och riktigt, riktigt stark. Men på infronten hade man nog sett något ytterligare för att verkligen säkra upp för skador och så vidare.
Alltså det laget som ligger närmast till hands att jämföra med, det är ju såklart Manchester City, och deras trupp, den är ju liksom, Mourinho skojade om det i en, som pandit i studion i England, att deras B-lag var favorit och en av favoriterna att vinna Premier League. Och jag tycker att han har verkligen en poäng där. De har ju verkligen två riktigt bra spelare på varenda plats i princip.
Ja, verkligen. Men samtidigt så, nu blev ju Laporte skadad i helgen och visar ju att det inte kanske finns samma djup på alla positioner.
Ja, det är väl mittbacksplatsen eventuellt då med kompani som försvunnit.
Ja, nu är det väl Stones och Otamendi kvar ifall nu Laportes skada blir lång. Jag har inte läst någonting om det, men det såg ut och kändes som den var många månaders frånvaro på honom.
Och då har Fernandinho fick väl gå ner i någon match och nu och spela mittback tillfälligt.
Ja, han är ju en möjlighet för dem att täta upp där, absolut. Men just om man tar Fernandinho eller deras inre mittfält, att trots att de har en Fernandinho som är högt ansedd och även fast han börjar komma till åren lite så plockar man in Rodri för 700 miljoner eller något. Som inte var en självklar startspelare men liksom nu men kommer in och ger bredd och ger en framtid till City. Och något sånt hade jag väl kanske sett att Liverpool hade gjort också.
Precis. Ja, nej, men vi har ju höga krav såklart på Liverpool och därför hamnar de på den här listan. Vi går vidare till tvåan på vår lista som är PSG. Om vi börjar med vad de har gjort bra så tog de in Pablo Sarabia från Sevilla för löjligt låga utköpsklausulen 18 miljoner euro. De har också köpt mittbacken Abdou Diallo från Dortmund för 32 miljoner euro, vilket känns som en rätt bra affär som de kunde göra tack vare att Dortmund då tog in Mats Hummels. Man har också tagit in Idrissa Gueye från Everton till slut då, som ytterligare stärker mittfältet tillsammans med Ander Herrera på free transfer från United. Och sen då Keylor Navas som en ny given första målvakt, vilket de ju inte riktigt har haft. Även om Areola har varit halvgiven då. Och Areola gick då åt andra hållet till Real Madrid som ni känner till. Så långt är mycket bra får man säga. Men hela deras fönster har ju liksom medialt handlat nästan uteslutande om Neymar-affären där PSG-supportrar numera fullständigt hatar brassen, vilket de har gjort klart för honom på läktarna. Och Neymar som dessutom mer eller mindre gjort klart att han vill till Barcelona genom att till exempel då säga att hans bästa fotbollsminne var när Barcelona slog ut PSG i Champions League. Ja, alltså, han är så gränslös. Det är svårt att veta exakt hur intresserade Barcelona var egentligen av Neymar den här sommaren. Där har man lite olika trots allt. Kanske var det mest Messi som ville ha Neymar och att ledningen gjorde ett pliktskyldigt försök, men kanske inte mer än så. Det enda vi vet är väl egentligen att det inte blev någon affär och att Neymars närvaro kommer att kasta liksom en skugga över hela lagbygget så länge han är kvar. Och ska jag säga, till Neymars försvar så har han ju varit riktigt bra i PSG. Alltså alla gånger jag har sett dem så har han varit liksom nästan bäst på plan. Men han har ju varit skadad båda säsongerna här nu med en likadan skada under ganska lång tid i ett väldigt avgörande skede på säsongen, vilket ju såklart oroar när man får en återkommande skada sådär, en sån allvarlig skada. Och sen framförallt så är hans divalater någonting som påverkar laget mycket, vilket Al-Khalifi adresserade väldigt tydligt i den här ökända intervjun i France Football i juni. Så Neymar är ju verkligen en can of worms i Paris. Och som om det inte vore nog då så tog de in Mauro Icardi till laget på deadline day till och med. Visserligen bara på ett lån då. Och det är ju en gudabenådad målskytt. Men det är ju också att be om problem att ta in den kanske mest osympatiska och korkade fotbollsspelaren i fotbollseuropa just nu. Man släpper ju också som bekant Buffon till Juventus, Jesper, vilket ju sportsligt knappast är en förlust eftersom han är rätt gammal och inte var superbra i PSG. Men om det är någonting som saknas nästan helt i Paris så är det ju liksom ledarfigurer som just Buffon. Och de senaste åren har man ju blivit av med spelare som Thiago Motta och Zlatan och Buffon då, och då ersatt med liksom Icardi, Neymar och Di Maria som... Ja, de är alla bra fotbollsspelare men som saknar alla de här ledarkvaliteterna som jag personligen tror kommer behövas om de ska vinna Champions League, vilket ju är deras enda målsättning egentligen, får man väl anta. Vad tänker du om PSG:s sommarfönster, Jesper?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nej, men jag tycker, precis som du inledde, så kändes det väldigt bra och vettigt den här gången att man plockar in Ander Herrera gratis, man tar Idrissa Gueye från Everton som jag gillar väldigt mycket och som ger, ska man säga.
Kan du inte berätta lite grann vad han är för spelartyp?
Nej, men han har ju otroliga lungor och muskler och är ju de säsongerna han gjorde i Everton och innan han kom till Everton var en av de mest tacklande spelarna i Premier League. Så han jobbar ju extremt hårt, men jag tycker han är liksom bra som fotbollsspelare också.
Är han en fattigmans N'Golo Kanté eller?
Ja, men lite så. Absolut. Kanske, jag skulle säga, lite bättre med boll och sådär, men kanske inte samma lungor som Kanté har. Men, en bra värvning ändå tycker jag till Paris. Sen Sarabia, jättefin värvning, precis som du är inne på.
Men det ska bli otroligt kul att se honom i Champions League året faktiskt.
Ja, verkligen. Men samtidigt så finns det ju frågor vad de tänker framåt. Sarabia är ju ingen defensiv mittfältare, utan han ska väl lira i en offensiv trio eller kvartett eller hur man nu ställer upp i PSG. Det blir ju frågan. Och sen har man Cavani, Icardi, Neymar och Mbappé som är liksom superforwards allihopa. Så det är lite frågetecken på hur man ska få ihop allting. Och sen är det ju någon jävla perfect storm med både Icardi och Neymar i samma lag på samma position i princip. Det ska bli jäkligt spännande att se ut och se hur det blir. Men det känns ju lite tveksamt.
Verkligen, och just att de tog in Icardi absolut sista dagen, det känns inte som att de har liksom scoutat perfekt roll till honom och liksom varit ute efter honom hela sommaren, utan det känns mer som att fan, nu tar vi honom och så får vi se hur det blir liksom. De har ju tagit in Leonardo som sportchef också, det får man väl se som ett ganska stort plus från Antero Henrique, men jag är inte superimponerad totalt sett, även om de har gjort en del väldigt bra saker också såklart.
Ja, men just på, kan ta målvaktsbiten, där tycker jag de gör ett extremt uppköp
verkligen.
Plockar in en underskattad Keylor Navas. Man har väl också Sergio Rico som reserv in på lån, tror jag.
Är det så? Okej. Okay.
Och Buffon var ju tydligt inte den Buffon han har varit och Areola har väl aldrig liksom plockat den första spaden fullt ut.
Nej.
Så men jättebra förstärkning på målvaktsposten, precis som på mittfält.
Ja, det är väl den bästa målvakten de har haft typ någonsin nu, va? De har ju kört Sirigu tidigare som var bra, men som väl inte riktigt liksom var på Keylor Navas nivå kanske.
Nej, men det kan nog stämma.
Det var ju ett stort plus. Det blev inte Donnarumma som tur var.
Nej.
Även om jag trodde att det skulle bli så. Etta på vår lista över förlorare i transferfönstret är i varje fall Lyon. Man har ju visserligen tagit in Thiago Mendes och Rein Adelaide från Angers till mittfältet. Jag ber om ursäkt för mitt uttal där. Och Joakim Andersen till mittlåset då. Men Jasper, man har sålt Tongai Ndombele till Tottenham.
Tanguy.
Tanguy, ja, du kan få ta det uttalet här.
Nej, jag vet bara att det är Tanguy Ndombele. Jag vet inte vad man säger efternamnet, men...
Du läste det franska på...
Oh ja.
Ja, det borde du fan...
Men det är ju inte Tunga i alla fall.
Nej, jag tänker kalla honom för Tunga i resten av säsongen. Jag tar det Ferland Mendy då. Är det rätt eller?
Ja, men den får du okej på.
Jag tror faktiskt att folk tror att det ska uttalas Mandy eller något sånt där. Mm. Men det är Mendy.
Okej.
Okay. Mm. Hörde jag av en fransk journalist. Han gick ju till Real Madrid och sen så inte minst då kaptenen Nabil Fekir till Real Betis för inte ens 20 miljoner euro plus 10 i bonus och 20% vidare försäljningsklausul blott ett år efter att man i princip hade gjort klart en affär på 60 miljoner euro för Nabil Fekir till Liverpool då, innan den affären kollapsade efter något problem med läkarundersökning var det väl?
Ja, men det var väl, han hade väl haft någon svår knäskada precis samma säsong. Och när han, det var väl Liverpool han till och med fotograferades i matchställ för.
Men... Gjorde han inte till och med en intervju för så här, Liverpools supporter eller tv-kanal?
Jag vet inte, kan mycket väl ha hänt. Mm. Men, men den kollapsade ju och sen ett år senare går han till Real Betis för en tredjedel av priset. Så den är ju lite märklig och kanske sur för alla parter.
Ja.
Men,
på tal om Liverpool förresten. Alltså, jag vet inte, nu kanske det finns detaljer här som jag inte känner till. Det kanske har skurit sig ordentligt mellan Aulas och Liverpools ledning. Kan man ju tänka sig efter det där debaclet förra året. Men jag menar, vadå? Om de skulle kunna få honom för 20 millar i år. Om de hade, för Liverpool känns ju som en klubb som verkligen pinpointar exakt rätt spelartyp. Är han inte rätt spelartyp i år då? Eller varför tror du att man inte tar in honom?
Nej, man gjorde väl den bedömningen på läkarundersökningen att det var en stor risk och därför inte gick vidare. Och sen släppte man väl honom helt och hållet, antar jag.
Ja, okej, okay. Ja, men förlåt, fortsätt. Vad tycker du om deras...
Nej, jag tänkte bara säga att det är ju imponerande hur Lyon ändå får in pengar.
Mm.
Vilka försäljningar de gör liksom. Det är klart man betalar väl ganska bra summor för de spelarna man köper in från andra franska klubbar, men samtidigt får man en jäkla utväxling på dem när man säljer dem vidare.
Mm.
Så det är imponerande på så sätt, men samtidigt, ja, i och med att du har med dem här på förlorarlistan så handlar det inte bara om hur mycket vinst man gör i fönstren utan hur man förstärker sin trupp och det. De är klart försvagade, absolut.
Ja, precis. Jag kan väl säga att det är väl det jag har... Så jag har viktat liksom, att den sportsliga förbättringen är det absolut viktigaste. Sen som man har gjort bra affärer så är det härligt också. Just Lyon hade ju ett transfernetto på plus 45 miljoner euro i sommar. Så det är ju enligt plan säkert för Lyon. Det är så här de agerar på transfermarknaden. Men här är ändå ett par riktigt tunga namn de tappar på en och samma gång. Och nu hamnade ju i den lättaste gruppen av alla, men det är ändå inte säkert att de tar sig vidare till slutspel, tror jag.
Nej.
Så att, ja, men de, jag tycker att vi kan argumentera för dem som ett här. Du, vi kör vidare till den lite mer positiva listan av de fem bästa fönstren i sommar. Och vi börjar på femte plats med Barcelona, de gick ju bet på De Ligt till slut, men hade redan signat Frenkie de Jong för ett mycket bra pris. Man tog in Griezmann till slut, som även om det är en något märklig värvning på sätt och vis, så är det fortfarande en riktigt, riktigt bra spelare till ett liksom helt okej pris i alla fall. Cillessen ville byta lag, man fick till en deal med Valencia om Neto som känns rimlig för alla parter. Man sålde Malcolm för 40 miljoner euro till Zenit. Inget lån med option eller så, utan en rak försäljning i en ganska svår marknad med mycket sådana här dry loans som ju har känts som temat för hela sommaren i Silväg, tycker jag. Där man alltså fick tillbaka pengarna för brassen som man köpte, var förra sommaren va? Mm. Så man har sålt av lite dörrkött också och gjort sig av med till exempel Prince Boateng och så vidare. Jag tycker att det är ett välgodkänt fönster. Vad tycker du?
Jo, men det håller jag med om. Och sen hade man väl kanske lite tur att Sané i City pajade sitt korsband. Vilket gjorde att Bayern fick lite panik och till slut plockade Coutinho från Barca som man försökt dumpa till andra klubbar under hela sommaren. Nej, men ett bra fönster av Barcelona som förstärker en redan stark trupp.
Mm. Kan bara kort kommentera den här Coutinho-affären, är inte det en av de märkligaste affärerna? Alltså, nästan någonsin.
Hans senaste två säsonger, eller?
Ja, men alltså, när tidigare har det hänt att man har lånat ut en spelare av som har kostat så mycket, hur mycket var den kostade för? Det var ju över 100 miljoner.
Ja, men det var väl 130 miljoner euro.
Ja, eller sånt där. Och sen efter bara, är det två säsonger nu?
Ja, en och en halv kanske.
Ja, så, ja, kanske en och en halv till och med. Så lånar man ut en sån spelare, alltså lånar ut till en liksom CL-konkurrent. Man fick väl 5 miljoner euro för lånet, men det är ju liksom, det är ju verkligen peanuts. Och sen hade de en utköpsklausul som Bayern aldrig kommer att gå med på nästa sommar. Alltså, James Rodriguez är väl ett liksom ett liknande exempel, men han kostade ändå, ja, men 70 miljoner euro, hade varit där lite längre och sådär. Jag tycker det är en, jag förstår ju varför de gjorde det, men det är ändå unheard of med en sån affär, håller
med
nu?
Ja, det håller jag med om, absolut. Och sen blir det ju ändå, det har ju skrivits om att de försökte också låna Neymar från PSG med option, och den är också helt sjuk, men det är väl den världen vi lever i.
Ja, det är precis. Det är väl så marknaden har sett ut i sommar. Vi går vidare till vår fjärde plats där vi hittar Atletico Madrid, som alltså tappar Griezmann då till Barcelona på klausul, men även Godin på free transfer, Rodri på klausul, även det till City, och Lucas Hernandez sen tidigare till Bayern München. Dessutom släppte man Felipe Luis och Juan Fran från ytterbacksplatserna, vilket i och för sig kanske var nödvändigt då med tanke på deras galopperande ålder, så det är ganska många väldigt tunga tapp här. Man hade alltså på förhand en väldigt jobbig sits, kan man väl säga, men också en gigantisk hög med pengar. De ersätter Griezmann direkt med Joao Felix, som jag uttryckte lite tveksamheter inför efter att ha sett hans YouTube highlight reel, och där ser jag ut att få äta humble pie en av alla gånger jag har haft fel, som det ser ut just nu. Man ersätter Godin med Hermoso från Espanyol för facila 25 miljoner euro, och tar in Felipe från Porto för 20 miljoner euro också till mittbacksplatsen. Man tar in även Lodi som en spelare från Brasilien till vänsterbacksplatsen för, jag tror att det var 20 miljoner, och sen Kieran Trippier till högbacksplatsen då för 22 miljoner. Man tar även in Hector Herrera gratis från Porto och Marcos Llorente från Real Madrid för 30 miljoner euro, båda för att stärka upp mittfältet där då, inte minst eftersom de tappade just Rodri då. Summa summarum går man 70 miljoner plus och har ett väldigt spännande lag ändå, som Cholo känns som helt rätt man att bygga vidare på. Vad är dina tankar om Atletico, Jesper?
Nej, men precis som du var inne på, så vi gjorde väl någon podd i början på sommaren när vi var väldigt tveksamma till Atletico efter att det var klart att Godin skulle lämna, att Griezmann såg på väg ut och Joao Felix på väg in. Men jag måste säga att det är riktigt imponerande av Atletico. De ser jättefina ut och ändå gjorde så stort plus den här sommaren. Trippier kändes ju liksom helt död i Tottenham. Gjorde en riktigt dålig säsong, men har ju varit extremt bra den här inledningen på säsongen. Sen får vi väl se hur det blir när de får möta lite tuffare motstånd längre fram i säsongen. Men ja, nu känns ju en fjärde plats, som du har sagt, om på ganska lågt, måste jag säga. Men vi får se vad som kommer sen.
På tredje plats har vi Tottenham. Spurs har ju knappt gjort några affärer alls de senaste fönstren. Några försäljningar, de har släppt till Kina och sådär, man har tagit in Lucas Moura typ, men mer än så har det inte varit. Nu i sommar sprätter man ju iväg 60 miljoner på tungan, Nombele, som var högvilt inför sommaren, men som alltså valde Spurs till slut, och som blev deras tunga rekordvärvning. Man tog även in Lo Celso från Betis på ett lån som kostar runt 16 miljoner euro, som jag har förstått saken. Jag tror att det är för att undvika vidareförsäljningspengar för Betis till PSG, där de har köpt honom ifrån. Nästa sommar kan man enligt det här avtalet då köpa 80% av Lo Celsos rättigheter för 41 miljoner euro ytterligare, och de resterande 20% köper man enligt något slags rörligt bonusupplägg. allt detta enligt Markas engelska sajt, ska jag säga. Alla andra övergångssummor är för övrigt, som ni vet, hämtade från Transfermarkt. Ganska konservativa värderingar ifall ni tycker att de låter lite låga. Men du, vad säger du om Lo Celso-dealen, Jesper? Stökigt upplägg, får man säga.
Ja, men verkligen. Jag hade inte koll på det, men det är jäkligt märkligt låter det i alla fall. Men en fin spelare, absolut. Och en Dombele Tanguy.
Tanguy, okej.
Okay. Han känns ju som en supervärvning, kanske.
Verkligen. Mm.
Kanske den bästa värvningen den här sommaren, med tanke på vad han kostar och dels vilken betydelse han kan få.
Ja, precis. Alltså, i just Spurs också, som verkligen behövde göra en sån här statement-värvning, att de lyckas få honom. För jag tror att det inte bara var en liksom tidningsprodukt att andra väldigt stora lag var ute efter Dombele. Jag tror att han var verkligen högvilt, och de lyckades ändå dra in det. Jag kan tänka mig att de firade lite grann på deras huvudkvarter när de fick till den där dealen.
Det tror jag med.
Ja, dessutom köpte man ju Ryan Sessegnon från Fulham för 27 miljoner euro och behöll Eriksen, vilket i och för sig kan bli en väldigt dyr historia för dem förstås, men som ändå måste ses som en stor tillgång i laget under säsongen rent sportsligt. Så alltså, han är ju professionell, det lär han ju vara resten av säsongen. Han känns inte som en sån spelare som börjar böla för att att han vet att han ska vidare, liksom. Hur imponerad är du totalt sett över deras fönster?
Nej, men väldigt imponerad. Det, man kan ju ställa sig frågan om man skulle cashat in på Eriksen, men eller behålla honom och riskera och torska honom gratis. Men laget är ju klart förstärkt, och förhoppningsvis får de igång spelet också, vilket sett lite knackigt ut senaste, inte bara nu i inledningen utan även slutet på förra säsongen.
Verkligen. Mm.
Då fick de ju resultat med sig i alla fall. Nej, men det blir spännande att se vad man gör med Eriksen under säsongen, och sen har du väl Alderweireld också, som sitter på något sorts utgående avtal.
Mm. Men han känns som att han har haft utgående liksom, kontrakt i 7 år nu. Jag vet inte vad det som händer.
Jag vet inte. Men han har ju, ska ju ha haft någon jävla klausul.
Han har plus ett år. Eller?
Ja, nej, men jag tänkte utköpsklausul varit relativt låg. Som även om det ryktats om United och
Roma,
andra stora klubbar, så har ju ingen löst ut den. Förhoppningsvis och troligtvis så försöker de förlänga och skriva nya avtal med både Eriksen och Alderweireld. Men just Eriksen han gick ut själv i början på sommaren och sa att han var ute efter en ny utmaning. Mm. Men sen får vi se vad det innebär.
Mm. Förresten, Tottenham fick väl inte alls med sig resultaten i slutet av förra säsongen. De gick väl skitdåligt i Premier League. Det var bara Champions League, det gick bra.
Ja, precis.
Men man vill till och med nära att missa CL-platsen till slut, va?
Ja, men Pochettino har väl varit tydlig med att de har inte spelat jättebra fotboll på bra länge.
Nej, verkligen inte.
Men ändå fått med sig bättre resultat än vad spelet och kanske truppen förtjänat.
Mm. Mm. Man får ju anta att det vänder uppåt där rent spelmässigt. Det känns som att det finns för mycket kvalitet där nu, och en riktigt bra tränare också. Så att det borde rimligen vända uppåt där. Du, vill fortsätta till plats nummer 2 där vi hittar Inter. Jag kan tänka mig faktiskt att sätta dem på första plats till och med, om du insisterar, Jesper. Men här har vi förutom sommarens bästa tränarvärvning i Antonio Conte, dels då fått in Romelu Lukaku, som vi har nämnt, till hans skräddarsydda bomberplats i Contes 3-5-2-uppställning. Man har tagit in Diego Godin till deras redan superstarka backlinje. Man har tagit in Lazaro från Hertha Berlin för 22 miljoner euro till höger wingback-plats. Sensi och Barella är ju två jättebra förstärkningar till innermittfältet, där de kompletterar Brozovic. Och dessutom har man tagit in Alexis Sanchez, som mycket väl kan bli en superflopp, men det är stor uppsida på den affären och liten risk, eftersom de knappt betalar någonting. Stor uppsida och liten risk, är det så ni skulle uttrycka er i finansvärlden, Jesper, eller gör jag bort mig här?
Nej, men den kan du få. Nej, men just Sanchez känns ju som det kan bli en supersuccé. Det var inte länge sedan han ansågs som en av de bästa spelarna i Europa. Men har haft det jäkligt tungt nu i United. Och vi får se om Conte kan få igång honom. Men jag älskar ju Conte, så jag tror ju att det är fullt möjligt att Sanchez kan hitta tillbaka till någon sorts nivå.
Alltså han ska ju vara bra dålig för att han inte ska göra liksom skäl för de liksom ganska små. Alltså United, som jag förstått det, betalar ju fortfarande typ mer än hälften av hans lön och så vidare. Så det är ju väldigt liten finansiell risk som Marotta tagit på sig här.
Exakt.
Så jag gillar den värvningen jättemycket, även om den skulle bli dålig sportsligt. Du, de har också gjort sig av med Nainggolan till Cagliari, just Perisic och Icardi, som alla är lite liksom problembarn kanske, som inte passar i Contes liksom självuppoffrande och kollektiva taktiska disposition. Vad tycker du om Inters fönster totalt sett, om vi ser till helheten här?
Nej, jag tycker det är jättebra fönster av Inter. Conte är väl inte bara årets bästa tränarvärvning, utan kanske fönstrets bästa värvning generellt. Och precis som vi var inne på i slutet på förra säsongen, att när det började ryktas att han är ju en sån som kan få igång sådana som kanske inte är helt liksom motiverade eller tar jobbet. Och de matcher jag har sett nu med Inter på inledningen, så till exempel Brozovic har ju varit liksom en helt annan spelare än vad jag såg honom förra säsongen. Och mycket av det är ju Contes förtjänst. Men Sensi har sett jättefin ut. Barella har väl inte spelat jättemycket, men kommer bli extremt bra. Lukaku ser helt rätt ut tillsammans med Lautaro och Martinez uppe på topp. Och backlinjen är ju jättefin. Sen Asamoah på vänsterbacken känns ju som klippt och skuren för ett Conte lag. Och jag gillar ju Asamoah, och han har inte haft det jättelätt inte sedan han kom från Juventus. Men Conte får ju igång honom här, absolut.
Ja, precis. Och det var väl han som skolade om honom i Juventus från mittfält till vänsterbacksplats.
Ja, det var det.
Men, och nu blir det ju wingbackplats då, som han väl också körde lite grann. Han körde väl både som vänster i en fyrbackslinje och som vänster wingback i 3-5-2 även i Juventus under Conte. Eller minns jag fel?
Ja, men han var ju en han hade ju hand om hela kanten. I
just
princip. Men sen tog man ju in Biragi också. Var det dagen på fönstret, va? Liksom italiensk landslagsvänsterback. Så men jättefint fönster av Inter, och blir verkligen att räkna med nu i ligan främst.
Candreva har ju sett superbra ut också.
Ja.
Och har ju spelat bra under Conte i landslaget tidigare också. Så det känns ju också som en sån potentiell revival, även om han inte varit kanske så dålig i senaste säsongerna, så känns det ju också som att han kommer må bra av att ha Antonio Conte där.
Absolut.
Så det är väl det som är liksom själva essensen av deras fönster, att de har anpassat den här truppen perfekt efter Contes filosofi. Så att till skillnad från, liksom, till exempel ser man på PSG:s fönster, så är det så svårt att se liksom Thomas Tuchels filosofi i de spelarna som de har tagit in där riktigt, liksom. Icardi, vad fan, vem är det liksom? Det känns bara som en reaktiva värvningar snarare än proaktiva värvningar, som det känns här.
Men sen kan man väl, jag är ju lite förvånad över liksom de summor man ändå spenderar, sen man säljer ju inte särskilt mycket, så det måste ju bli en ganska negativ balans i ekonomin. Även om flera av de här värvningarna man gör är på pappret lån med option, så man har väl skjutit kostnaden framför sig, men någon gång måste det ju...
Man har ju sålt lite ungdomar, bland annat den här Pinamonti eller vad han heter, som, alltså från deras Primavera, som gör att de får liksom bara vinst rent bokföringsmässigt. Så jag tror att de har säkert tagit på sig en större finansiell kostym, så att säga, men jag tror att de kan balansera det där på IFFP-termer. Och när det gäller det var ju så det beskrevs, om man ser till Paratici och Marottas jobb i Juventus så var Marotta var den finansiella geniet liksom, och Paratici var mer av en chefsscout, så som jag uppfattat det. Är det så du uppfattat det också?
Jo, men lite, absolut.
Så förtroendet för Marotta när det gäller finanser känns ju stabilt, får man säga.
Jo. Ja, men man lyckas ju ändå, även om man inte säljer dem, så lyckas man ju ändå få iväg Icardi, som vi var inne på, som både var ett problem i omklädningsrummet och vid sidan av plan. Man får också iväg Perisic, Gio Mario och Dalbert till exempel, som liksom oönskade. Man lyckas inte sälja dem, man kapar ändå deras lönekostnader.
Sen skickade man ju Miranda till deras kinesiska, det har de ju som en fördel också, att de har, Suning har en kinesisk klubb där de kan offloada spelare också. Det är ju nästan lite fuskigt på ett sätt och vis. Ja. Så undrar om de inte, jag hade i och för sig tyckt att, alltså Miranda känns väl fortfarande som en stabil backup. Nu har de väl typ Ranocchia kvar, eller?
Ja.
Så deras, givet att de ska köra en trebackslinje, så vet jag inte vad de har för alternativ bakom Skriniar, De Vrij och Godin.
Nej, den har jag inte full koll på heller. Ranocchia har ju spelat nu i början på säsongen. Godin är inte spelklar än, så...
Alltså Miranda hade ju kanske kunnat ta en roll där i alla fall, men de har nog skeppat en del spelare i alla fall utåt, tror jag, så att de klarar sig nog. Du, vi fortsätter till nummer ett på listan, och även det är ett Serie A-lag, dock inte Juventus eller Atalanta utan Napoli. På utsidan här hittar vi Diawara, Albiol, Marco Roche, Kirkesh, Onas och Carlos Vinicius. Inga spelare från startelvan alls, och in då så permanentade man Ospina från Arsenal, billigt. Man tog in Di Lorenzo till högerbacken från Empoli för bara 8 miljoner euro. Man köpte in Kostas Manolas som ny parhäst till Koulibaly för 36 miljoner euro, som var grekens utköpsklausul i Roma. Och det är ju en superaffär, även om deras spel tillsammans har inte sett jättebra ut än så länge. De har släppt in 7 mål på 2 matcher, tror jag, i Serie A, men det känns ju som ett super mittlås där. Man tog dessutom in nordmakedonska superlöftet Elif Elmas från Fenerbahce till mittfältet, Fernando Llorente som free agent och inte minst Irving Lozano för 36 miljoner euro blott från PSG, som byttes in mot Juventus och som gjorde åtlöje av De Ligt direkt. Transfernettot han landade på 70 miljoner back, men med otroligt bra utväxling på de investerade pengarna, får man säga. Eller vad säger du om Napoli, Jesper?
Jo, men jag tycker de gör ett fint fönster. Lozano ska bli... Man fick ju se glimtar av honom både i senaste mästerskapet och nu i inledningen av säsongen. Så han ska bli extremt kul att följa. Llorente är en smart värvning, och Elmas är jag väldigt nyfiken på. Kanske inte hade satt dem som etta för Inter, men de gör ett bra fönster, absolut.
Ja, precis. Jag, som sagt, jag hade kunnat gå med på Inter som etta också, men jag tycker att de, alltså givet de Albiol behövde växlas ut, de fick in Kostas Manolas som är betydligt yngre och som är egentligen en bättre mittback, kanske inte så mycket bättre som det låter. Albiol har trots allt varit bra i Napoli, vilket jag tror att många som inte följer sig, jag kanske inte riktigt har uppfattat. Men Manolas och Koulibaly, även om det har sett liksom halvskakigt ut första matcherna, tror jag det känns ju som nästan det bästa mittbacksparet i Serie A. Och sen Elma, som du säger, Di Lorenzo har väl inte varit jättebra på högerbacken hittills, men 8 miljoner euro, det är ju liksom ingenting. Och sen Irving Lozano för 38 miljoner euro, men det är ju peanuts för en spelare som i och för sig bara spelat i holländska ligan, men som ändå känns som en given kvalitetsspelare och som dessutom kan spela på egentligen alla offensiva positioner. Det är liksom, jämför till exempel med Liverpool då, de kanske skulle ha behövt en spelare av Lozanos liksom typ, för så, de spelar ju alltså han kan ju spela på kanterna, han kan spela centralt, och han är, ja, han såg hur bra ut som helst när han hoppar in mot Juventus och vände matchen. Men vad fan höll De Ligt på med det egentligen?
Han har ju haft en skakig start, måste man minst sagt säga, både nu i inläggningen och ligan, såg inte superstabil ut i försäsongen, det jag såg i alla fall.
Nej, det kommer att ordna sig för honom också, men det hade ju varit, känns mer betryggande kan jag tänka mig om han hade gjort två riktigt bra matcher eller så i rad i början av säsongen.
Oh ja, och sen nu Chiellini gick ju sönder, så det hade ju varit optimalt om man kunde få spela bredvid honom. Nu blir det en kanske den mindre duktiga defensiva Bonucci som han får bilda mixbackspar med troligen. Vilket känns lite skakigare. Vilket, ja, tre mål insläppta mot Napoli är lite bevis för.
Mm. Ja, en bubblare på den här listan som kanske borde ha varit med, det är Dortmund. Kevin Bader kommer aldrig förlåta mig för det här. Han lackar nog ur ifall han hör det här. De tog in Nico Schultz, Torben Hazard, Mats Hummels med flera. Men tappade också Diallo då och Maximilian Philipp och några till. Några andra honorable mentions till den här listan, tänker
jag. Jag kan nog köpa att Dortmund kanske borde varit med på den här listan. Jag tycker de gör superfint fönster med Hazard, lillebror Hazard till exempel och några till. Sen jag kollade lite på till exempel Galatasaray, vad de har plockat in. Turkarna är ju, de är ju roliga.
Ja, verkligen.
Och det är ju liksom roliga namn de har tagit in. Säkert kanske det inte, det kommer ju inte...
Jimmy Durmaz, Raja Babel.
Exakt. Man har Jean-Michel Seri från Fulham. Som
Falcao tog de in också,
ja, eller? Falcao som välkomnades av liksom 40 000 turkar på flygplatsen. Och...
Det är obegripligt faktiskt.
Ja, ja. Men så här, en sån si från Roma just på det, lån. Man har den förra supertalangen Emre Mor som var väldigt uppsnackad i Spanien för några säsonger sedan. Lemina från Southampton. Andone från Brighton. Alltså, de skjuter brett och vilt.
Men, det skulle bli sjukt kul att se dem och hur de får ihop det här, för att det är ju verkligen spretigt material. Liksom.
Ja, men det var ju samma som med Besiktas om det var förra året. Något med, de hade väl också Babel. lite runt. Och Quaresma.
Just det.
Men turkarna är roliga. Det är
ju deras förmånliga skattesystem som gör att de kan ta in de här spelarna. Men det här är ju nästan ännu mer spretigt än Besiktas trupp då.
Ja, det får man kanske säga.
Men det ska bli kul att se.
Ja, verkligen.
Mm. Om vi ser till andra utmanare i toppen av CL som gjorde lite blandade fönster, så tänker jag på typ Bayern München och Juventus och Real Madrid. Vad tycker du om de här lagen?
Nej, men jag tycker till exempel Real Madrid att man gjorde ett bra fönster med de spelarna man köpte in. Sen så är jag väl fortfarande tveksam till om Zidane är någon som kan få alla bitar på plats och kan väcka de kanske mätta spelarna till liv. Mm. Om man pratar Modric, Kroos och Casemiro till exempel.
Mm.
Men de värvningarna man gör tycker jag är bra. Och det ska bli jäkligt kul att se Hazard.
Verkligen.
Vilken plats han tar i hierarkin och anseendet. Liksom. Juventus har vi varit inne på mycket. Jag tycker man värvar in ganska bra spelare. Eller väldigt bra spelare. Men borde kanske lyckats sälja mer. Givet den stora truppen man nu sitter på. Och Bayern München som... Jag har inte stenkoll på Bayern München måste jag erkänna. Men man tappar ju Robben och Ribéry. Plockar in Coutinho här i slutet på fönstret. Och det har väl varit lite osäkerhet kring... Boateng som ryktats till flera klubbar, men nu verkar det bli kvar. Och Pavard har kommit in, Hernandez har kommit in, så nej, men de har ju...
Alltså jag hade extrema förväntningar på dem eftersom de hade gått ut så kaxigt inför fönstret, sagt att nu blir det revolution här, och man pratade liksom om Sané som att han redan var klar för Bayern München, och sen så hade man ju såklart jätteoflyt att han blev skadad och så vidare, men givet ens höga förväntningar så, alltså Coutinho till exempel, det är ju en, i likhet med Alexis Sanchez då, fast alltså en lågrisk och väldigt hög uppsida värvning, men samtidigt så när man vet att de, alltså Sané hade ju känts som klippt och skuren för det laget.
Absolut.
Så Coutinho är en superbra spelare, det kan bli jättebra, vi får se. Men om man jämför med till exempel då Inter, som alla spelare de tar in känns som klippta och skurna för Contes spelfilosofi och för Inter som lag. Och Bayern München började på det liksom spåret med Pavard och Hernandez, som kändes på det liksom klippta och skurna för Bayern München, men sen så blev det liksom, ja, det stannade av lite grann där.
Ja, precis, och speciellt när man hade både Pavard och Hernandez klara redan innan förra säsongen var avslutad, så hade man ju väldiga förväntningar på dem. Och där nådde de kanske inte hela vägen in i mål.
Nej, precis. Vi hade kunnat prata längre om det här, men om vi ska hinna med allt idag måste vi fortsätta nu innan vi avslutar programmet med våra respektive vinnartips. Så tänkte jag att vi skulle köra lite över-under-tips inför säsongen, Jesper. Det låter väl kul?
Ja, absolut.
Mm. Ni får väldigt gärna gå in på Twitter och skriva vad ni tänker eller vad ni tippar till oss där. Jag har satt de här över-under-gränserna själv. Så får du tippa först och så säger jag vad jag tror sen. Låter det bra?
Det låter jättebra.
Mm. Det här gäller alltså bara CL-spelet för att vara tydlig. Och,
är det gruppen eller hela CL?
Nej, hela CL. Så du får liksom göra en avvägning om du tror att de går vidare till slutspelet och så vidare också.
Yep.
Vi börjar med Romelu Lukaku. Över eller under 4,5 mål för honom i Champions League? Vad säger du?
Jag tror under. Jag tror att jag tror inte att Inter tar sig vidare ur gruppen. Jag tror att Dortmund och Barca tar de platserna, och då tror jag inte Lukaku hinner göra 4 mål. Eller 5 mål, förlåt.
Nej, jag är faktiskt med i det där. Jag går också för under. De fick, som du säger, en svår grupp med Dortmund och Barcelona. Jag kan tänka mig att han hamnar på 3-4 pizzar till slut.
Ja, de har ju Slavia Prag. Där skulle han ju kunna bomba in 2 hattricks också. Så den är ju den är gränsfall, men jag säger under ändå.
Mm. Nästa man till rakning är Mauro Icardi, där jag valt antalet matcher från start, och jag satt gränsen på 4,5 starter för honom, över eller under?
Var det bara gruppen eller slutspelet?
Nej, både och. Så det får
ja, men då över. Jag tror kanske inte han är redo att hoppa in direkt i starten på Champions League, men
PSG. Men de har ju skador nu.
Jo, så att absolut. Men jag tror också att PSG, de ska ju gå vidare från gruppen, och då kommer det bli matcher för Icardi. Så jag säger över.
Okej, de har ju fått en bra grupp. Så de borde, som du säger, gå åtminstone till åttondelsfinal eller kvarten. Samtidigt så är ju också hans konkurrenter i anfallet ganska skadebenägna. Neymar och Mbappé är väl skadade nu, tror jag, till exempel båda två. Så...
Ja, och Cavani klev väl av sist.
Jaså, okej, okay, du ser. Plötsligt är han given starter. Så jag går också för över på Icardi där. Nästa person här är Kevin De Bruyne. Och där har jag valt antal assist och satt gränsen på 5,5. City fick ju en löjligt enkel grupp, sin vana trogna får man säga. Det är nästan tråkigt att se lottningen, för man vet att de kommer få Shakhtar och sen få typ brödgäng. De Bruyne har ju gjort 5 assist redan på 4 matcher i Premier League och sett helt sjukt bra ut. Men i Champions League har han de senaste 3 säsongerna, då han i och för sig varit skadad en hel del förstås, men på 3 säsonger har han gjort totalt 9 assist på 17 starter. Över eller under?
Jag skulle säga, eller jag säger över. Som du är inne på, en lätt grupp. Det kommer falla många mål mot Dynamo, både hemma och borta, Shakhtar hemma och borta, Atalanta troligen också. Så jag tror han skulle kunna greja
här. Alltså Gasperini kommer ju bucka på lite ytor,
ja,
och slå in och träna in bollar på.
Ja, men så det här kan vara löst redan i gruppspelet. Men såklart City ska gå långt i tanken, och jag tror de kommer göra det i året Champions League. Så jag tror att han kommer upp i de assisterna.
Om han inte, han har haft skador, och Pep Guardiola är ju en ökänd roterare. Sådär, men,
en mardröm för fantasy.
Ja, verkligen, verkligen. Men det blir tråkigt här, för jag har en bra känsla för De Bruyne år, som ju är en av mina absoluta favoritspelare. Jag tror att han hamnar precis över här, kanske 6-7 assist eller så, om City kör över motståndet i gruppen och tar sig minst till kvarten, får man väl räkna med. Nästa spelare är också i City, nämligen Ederson, Jeppe, och där har jag faktiskt också valt assist och satt gränsen på 0,5. Han gjorde en assist vardera i CL respektive Premier League förra året. Vad säger du Jesper, över eller under?
Ja, den är kul. Han har ju ett extremt bra spel med fötterna. Så det,
verkligen.
Det hade ju inte förvånat att om han gör den. Men, men jag kör under här. Det ska mycket till att göra en assist här.
Ja, det här blir ju extremt tråkigt. För jag kommer också gå under här. Sen blir jag i och för sig inte förvånad om man serverar Aguero ett mål mot typ Atalanta på en kontring eller så. Men jag kör ändå på under. Hörrni, om ni tycker att det var kul att köra lite över undertips, så se till på Twitter så kan vi fortsätta nästa avsnitt. Nu ska vi i varje fall avsluta med att tippa vilka lag vi tror har störst chans att vinna CL i år. Vår vana trogen, vi tippade ju Real Madrid förra året och den satt. Förra året så tippade vi Barcelona och jag hade typ räknat hem den innan Liverpool vände där mot dem. Så det var ju lite, inte synd, men synd för vårt tips i alla fall. Om vi ser till oddsmarknaderna inför säsongen så rankas topp 5 enligt följande på bland spelbolagen. Manchester City är favoriter, Barcelona 2, Liverpool, Real Madrid och PSG i den ordningen, som jag tycker är lite märkligt. Men jag ger min lista här Jesper, så får du live recensera även den här listan, okej?
Okay? Yep.
Femte plats har jag valt Atletico Madrid. Kommentar på det.
Känns rimligt. Väldigt spännande. Känns redan som man har fått mycket på plats. Man har ett riktigt bra lag. Får se om João Felix kan ta ytterligare steg nu under säsongen som går.
Mm. Det här var den svåraste platsen måste jag säga. De fyra första lagen tyckte jag var relativt givna. Men jag fingrade på lite andra lag än Atletico på femte plats. Jag ska inte säga vilka för att inte avslöja resten av listan. Men på fjärde plats har jag satt ditt lag, Jesper, Juventus. Vad känner du inför en fjärde plats?
Nej, men den känns ändå rimlig. Jag tror att Juventus ändå har chans. Men det är lite osäkerhet kring hur Sarri får ihop det här. Hur De Ligt kommer in i allting, om Chiellini nu är borta också. Vilken form är han i när han kommer tillbaka? Var extremt bra förra säsongen.
Förlåt att jag avbryter där, men Chiellini, alltså han är ju 35 år gammal och får en sån här jävla knäskada. Alltså går det att utesluta att hans karriär typ är över?
Ja, men det tror jag. Jag tror han har några säsonger kvar, det tror jag.
Är det hjärtat som talar här?
Ja, eller? Mycket hjärta.
Alltså jag menar inte, alltså han har ju såklart kvar huvudet så att säga, men en sån här knäskada på, vad fan, jag är 35 bas själv liksom, jag märker hur jävla, alltså kroppen börjar lägga ner Jesper, den börjar stänga ner liksom, och få en sån knäskada, och som han, alltså han är ju redan en ganska långsam spelare och sådär, alltså jag är ett enormt förtroende för Giorgio Chiellini ska du veta, men man har ju sett karriär ta slut efter, eller liksom dala ganska snabbt eftersom så här skada. Han är ju ganska gammal.
Ja, han kommer ju inte bli snabbare av det här.
Nej.
Men samtidigt så, mycket av det han har levt på är smartness och att han är stenhård liksom. Och det tror jag inte han tappar på.
Absolut
på
inte. Nej. Och vi önskar honom all lycka till ifall han lyssnar, Jesper. Men det känns ju, det skulle vara tråkigt, super, super tråkigt ifall han inte kom tillbaka.
Ja, verkligen. Mm.
Okej, då fortsätter vi på min lista. Då har jag på tredje plats Manchester City, som alltså tippas som favoriter av spelbolagen. Jag sätter dem på tredje plats. Kommentar på det?
Jag hade nog satt dem på första plats faktiskt. De är min favorit att ta hem det här. Nu har Guardiola bestämt sig att det är nu det ska ske. De har ett jättebra lag. De har en lätt grupp. De kommer kunna förstärka i vinter ifall det nu skulle vara så att Laporte inte är tillbaka och så vidare. Jag tror City tar hem det här i år.
Fan, du övertygar mig här. Alltså, jag borde ha satt dem högre känner jag nu. Men ja, vi fortsätter. Andra platsen på min lista, där bytte jag faktiskt i morse innan du kom. För jag har satt Barcelona här som jag hade satt etta tidigare. Jag blev lite tveksam till dem i sista stund här, för att alltså deras trupp ser ju utomjordiskt bra ut.
Ja.
Otroligt bra trupp, men det som gjorde att jag tvekade är ändå att deras spel ser ju liksom, de matcherna jag har sett i alla fall de senaste åren, det ser ju lite andefattigt ut ändå. Och jag är inte säker på att det räcker hela vägen till slut. Nej. Det är svårt att säga, de har ju så bra spelare så de kan ju vinna det här hur lätt som helst också om de får ihop det.
Ja, det känns ju som det här kanske är den bästa truppen något lag någonsin har haft. Det är på den nivån vi är. Men samtidigt så har de inte spelat bra på länge och inte något Barcelona-spel riktigt som vi har vant oss med. Men det är klart, får de ihop det med liksom, Griezmann nu på det här redan fantastiska anfallet de har, så kan det ju bli hur bra som helst. Men jag är lite skeptisk till dem faktiskt.
Jag köper dina invändningar. Nummer ett på listan blev till slut Liverpool. Och det som gjorde att jag ändrade mig till slut och som gör att jag kanske känner att jag borde ha tagit City lite högre också, det är just att de har en väldigt tydlig spelidé. De har ett ihopspelat lag, alla vet vad de ska göra. De spelar som ett lag, de har liksom rätt känsla och bra energi i laget och så vidare och så vidare. Så jag sätter Liverpool på första plats. Nu är lite liksom, ja, man får väl anta att de satsar allt på Premier League i år. Det är väl det som talar ganska starkt emot dem. Samtidigt så liksom räcker det ju med att, alltså, det är ju cupspel till slut och där är Klopp hur bra som helst, så att då kan man ta sig vidare ur en kvart och en semi även om man satsar på Premier League. Jag tror inte att de kommer satsa särskilt mycket på cuperna i år, alltså de inhemska cuperna i år heller. Jag vet inte, vad tänker du om Liverpool?
Nej, men alla de grejerna du säger om City tycker jag ändå att Liverpool har också. De är ett jättebra lag, men det City har som de inte har är väl ett en bredd på de är mindre sårbara för skador. Sen har de kanske ett spel som är ett eget spel, att det är de som driver matcherna och håller i bollen och vilket kanske inte Liverpool gör, som är mer kontringsstarka och har mer beroende av individuella prestationer till exempel.
Ja, precis. Man tänker på Bayern München när de åkte till Anfield och stängde ner helt och hållet. Det känns ju i princip omöjligt att göra mot City.
Ja.
Alltså de gör ju alltid liksom tre mål i varje match, känns det som.
Det känns så. Men Liverpool, det är klart de ska vara med där uppe. Det har de bevisat både nu i inledningen på den här säsongen, att liksom, de här spelarna de har verkligen har höga höjder och dalar inte jätteofta. Men som sagt, jag håller City som favoriter före Liverpool och Barcelona.
Om vi ser till bettingbolagen så har jag alltså petat Real Madrid och PSG, som jag faktiskt inte tycker hör hemma på en topp 5-lista. Jag förstår inte riktigt tanken där. Vad tänker du om det?
För PSGs del så har de ju, om nu alla spelare kommer till spel, så har de ju en enorm offensiv. Men precis som tidigare säsonger så känns ju inte defensiven lika på samma nivå.
Nej.
Och det är där de troligen kommer falla även den här säsongen, känner jag. Real Madrid, de
känns iskalla.
Ja, de känns iskalla. Sen är det klart att de kan komma igång när det börjar bränna till lite i slutet på säsongen. Men så de har sett ut både senaste säsongen och nu i inledningen har inte gett något förtroende för dem direkt.
Nej. Med det sagt, Jesper, så har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av CL-podden. Vi tackar som vanligt ödmjukast för att ni laddar ner podden. Snacka gärna med oss på Twitter där vi heter CL-podden i ett ord med 2D. Eller på våra personliga konton där. Jeppe heter J_Pizzles och jag heter C_Dahlström. Och så är vi tillbaka om kanske typ 2 veckor eller så. Ha det bäst nu. Ciao!
Ciao!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.